kunna få liksom katastrofala konsekvenser. Kärnkraftverk kan också få katastrofala konsekvenser om inte de konsekvenslindrande systemen fungerar och det skulle bli ett stort utsläpp. Sen har man ju vidtagit ytterligare åtgärder för att liksom förbättra säkerheten, och det görs ju kontinuerligt på olika sätt. Så att de är ju säkrare idag än vad grundkonstruktionen var.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 27 maj 2025.
Tekniker Mats Jonsson, jag heter Claes Aronsson
och jag heter Kalle Glas.
Och det här var en repris från i onsdags. Strax nyheter och sen andra delen av Hamlet, en serie i tre delar från Sveriges radiodrama. Nu är klockan 4.
Lastfartyget som gick på grund utanför Landskrona i förmiddags varnades via radio strax före grundstötningen, men hann inte gira i tid. Det uppger Sound VTS som övervakar trafiken i Öresund. Det är komplext att navigera i Öresund enligt Sound VTS, som uppger att man avvärjer runt 20 liknande händelser varje år. Kustbevakningen är nu ombord på fartyget och utreder olyckan. Iran har skyndat på sin produktion av uran som är anrikat till en nivå som är nära den som krävs för att utveckla kärnvapen. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA i en hemligstämplad rapport som flera nyhetsbyråer tagit del av. Rapporten kommer i en känslig tid då Iran och USA haft flera samtalsrundor de senaste veckorna i ett försök att enas om ett nytt avtal för det iranska kärnenergiprogrammet. Imorgon går Polen till presidentval och i opinionen är det rekordjämnt. Mindre än en procentenhet skiljer de båda kandidaterna åt i slutspurten.
I think I will decide in last moment.
Jag kommer nog bestämma mig först i sista minuten, säger Janusz som sitter och väntar på en buss i centrum av Warszawa. Imorgon är det dags för ännu en rond i den kamp om Polens framtid som pågår till årtionden mellan mer eller mindre samma motståndare. Den här gången är det Warszawas EU-vänlige liberala borgmästare Rafał Trzaskowski, kandidat för regeringskoalitionen under Donald Tusk, som står i den ena ringhörnen. Han kommer få Warszawabon Jolantas röst.
Dla mnie jest super facet, dużo robi dla Warszawy.
Han är en superkille som gjort mycket för stan. Trzaskowskis motståndare är historikern Karol Nawrocki, som stöttas av både Donald Trump och det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa. Valet är extremt viktigt för premiärminister Donald Tusks förmåga att styra landet. Presidenten har vetorätt och kan stoppa reformer som regeringen vill införa. En negativt inställd president kan försvaga Tusks ställning kraftigt. Och det ryktas här i Polen att det till och med skulle kunna innebära nyval. David Rasmusson, Warszawa.
I västra Tyskland har ett litet flygplan kraschat i ett bostadsområde i en mindre stad väster om Düsseldorf. Två personer har omkommit, rapporterar den tyska lokal-tv-kanalen WDR. Sportflygplanet kraschade in i terrassen till ett bostadshus och orsakade en brand. Piloten omkom i olyckan. Det är oklart om det andra dödsoffret fanns ombord på planet eller på marken. Orsaken till att planet störtade är okänd. Ekot med Angela Wisedela.
P1, Sveriges Radio.
Och en längre nyhetssändning från Ekot hör vi 16:45. Nu är klockan 16:03, lördag eftermiddag. Om jag skulle förklara handlingen i Hamlet som en väderprognos från SMHI, föreslår vår AI-tjänst. Förvänta er kraftiga skurar av intriger och filosofiska funderingar med en hög risk för tragiska utfall. Prins Hamlet är mitt i orkanens öga, i en storm av känslor där åskmoln av sorg och ilska samlas efter hans fars död. Ja, det är dags för del 2 av Hamlet, en serie från Sveriges Radio Drama. I förra delen dök Hamlets döda pappa upp som ett spöke i kostymförrådet och berättade att han blivit mördad av Hamlets farbror Claudius. Nu planerar Hamlet för en storslagen hämnd.
Det här är Hamlet av Elis Monteverde-Burå och Ali Alonso. Andra delen.
Slicka på den här ironin. Första gången pappa bad mig om något var när han var död. Ett spöke. Nej, den ironin går inte att slicka på. Det är höjden av ironi. Den ironin är för högt upp. Man når inte upp med tungan. Men jag skulle inte göra pappas spöket besviken. Fan, vänta lite. Pappa var död och nu håller ju min mobil på och går samma öde till mötes här. Ursäkta. Du skulle kunna få låna en laddare.
iPhone?
Ja, precis. Tack. Du är räddaren i nöden. Okej. Okay. Just nu är jag här. En fyllecell i Helsingör. Landsflykt. Check. Schack. Matt. Vad var jag? Nu är jag här. Ah, just det. Då var jag där. På mitt kontor. Nyförlöst av hämndbegär. Nu fortsätter vi. Claudius, min farbror, han skulle dö eftersom han hade dödat min pappa, sin egen bror, med berått mod. Jag hade suttit uppe hela natten på min hemliga kammare i skolan. Och jag hann knappt skicka mitt sms till Horatio innan.
Hamlet, är det verkligen sant? Var det ett mord?
Ja.
Det är ju fruktansvärt.
Ja, inte vad det är ett mord, presens. Mordet tar aldrig slut. Jag skulle hämnas, men hur skulle detta gestaltas? Döda Claudius bokstavligt eller bildligt? Jag hade idéer, men jag behövde bolla dem.
Men snälla rara, vänta lite nu. Berätta vad spöket sa. Din far blev mördad, det är ju helt sjukt.
Jo, han blev tydligen mördad av Claudius. Och nu inleder vi arbetet med operation hämnd. En förnedringsritual i 2 steg.
Vänta, mördad av Claudius? Är du säker? Hur kan vi vara säkra på att spöket inte ljuger?
Horatio hade rätt. Vi behövde bevis. Spöken kan ju även de syssla med förtal. Minns du när SVT rekonstruerade Palmemordet? Mm. Min pappas död ska återupprepas. Det ska rekonstrueras. Claudius ska tvingas leva igenom det igen.
Men är det inte bättre att bara ringa polisen?
Nej du, vi ska med hjälp av manseparatistisk teater återskapa händelsernas atmosfär.
Okay.
Tänk så här. Behövs några killar bara som spelar upp en anklagelseakt förklädd till allegori. Är det så fel? Kan det inte vara fel?
Okej. Lugn. Om jag förstår dig rätt. Du vill ha könsseparatism.
Precis.
Och en pjäs om ett mord.
Precis så.
Men är det bara för att slippa Ofelia? Den här könsliga separatistgrejen.
Slippa vem? Har du hört det namnet?
Kommer inte hon bli rasande om inte hon får vara med i pjäsen?
Men gud, är det din livsuppgift att förstöra mitt flow hela tiden? Kära
ja,
människa.
Ja, okej. Men har du ens ett manus?
Ja, jag har ett manus. Och det är nämligen ett riff på Lejonkungen. Har du sett den?
Ja.
Bra, så, perfekt, vi har ett manus. Ska jag lägga in lite kreativt utrymme för dig med lite dans och lite hopp?
Hamlet fokus nu, okej. Hur bevisar vi Claudius skuld, rent konkret? Alltså, jag menar, du måste väl få med dig resten av skolan?
Inte för att läcka Strindberg och en dåres försvarstal, men som med alla sant geniala idéer var den naturligtvis full av hål. Du kan ju filma honom med din mobil under föreställningen. Kan du fånga hans fula trynes live-reaktion? Ansiktet är syndens spegel.
Okej. Och vad gör vi med det materialet? Den här hämnden låter superrörig.
Ja, men du, skit i det. Du får väl posta det sen på en av dina små appar. Varför tror jag? Jag kan inte lösa allt. Det blir väl ditt ansvar. Du kan väl åtminstone få ansvar och göra materialet veneriskt.
Du menar viralt?
Horatio, jag är helt trött. Släpp sargen. Det här kan ju bli bra på riktigt. Meme och förklätt klander i en salig röra. Det är ju nyskapande, eller hur? För helvete! Tänk mord, tänk dans, tänk Lejonkungen, tänk pappor, tänk inte så mycket.
Ja, okej. Ja, perfekt.
Jag vet, jag går till Claudius.
Jag går och pitchar in idén direkt.
Hamlet, nu har du börjat med blankvers igen.
Bitch, don't kill my vibe.
Att ljuga för Claudius var det roligaste jag gjort sedan jag konfirmerade mig. Det var en scen som jag aldrig ville skulle ta slut.
Hej Claudius, hej på dig Claudius.
Hamlet, jag har... Vad har du på hjärtat?
Jo, det som hände i aulan när jag störde ert lilla pressmöte, eller inte lilla, var inte alls litet. Det var så fruktansvärt respektlöst av mig.
Jaha, va?
Jag måste be om ursäkt. Mitt beteende, jag vet inte vad jag ska säga. Så här kan jag säga, det var inte jag. Jag vaknade i morse med en ångest från helvetet.
Mm.
Ånger Malans sämsta samvete.
Mm-hmm.
Du måste ju också vara i chock. Varför har jag inte tänkt på det?
Mm.
Min far var ju din bror.
Ja, jo.
Nej, jag är ett sånt ego. Du måste helt enkelt förlåta mig.
Ja, det är okej.
Nej, det är inte okej. Jag lägger mig ju platt här nu. Jag gör en pudel. Jeff Koons style, jag är psykopat.
Vi finns här för dig, Hamlet. Både jag och Gertrud.
Ja, och jag tycker det är fint. Jag tycker det är fint att ni två funnit varandra.
Men det där att du kallade mig fascist, det är... Ett litet råd. Man måste vara försiktig med språket.
Bert Brecht kunde inte sagt det bättre själv. Bert
Brecht? Nej, han heter Bertolt. Som är en gammal brechtian. Jag är mycket noga med sånt.
Förlåt.
Har du kritik mot mig så får du gärna framföra den internt.
Jag söker ju bot och bättring här, Claudius. Snälla, nälla. Orkar du en hisspitch?
Har jag ens något val?
Jag och min bästa vän Horatio tänker oss ett konceptuellt stycke som vi skriver, vi ska repetera och spela upp tillsammans med en liten grupp utvalda manliga teaterelever. Och vi blir väl någon slags gäng, kan man säga.
Vad är själva konceptet?
Jo, precis. Vi gör allt på en dag. Och så spelar vi upp ett färdigt verk i aulan ikväll för alla som vill se.
Det låter ju onekligen spännande. Jag säger, kör hårt.
Ja, sen är Horatio som han är. Han vill ha lite sång och lite dans och lite naket.
Jag gillar det.
Ja.
Jag hoppas det blir ett muntert skådespel.
Det ska nog bli verklighetsflykt, ska du se.
Mm-hmm. Har ni någon arbetstitel?
Föräldrafällan. Jag menar, Lejonkungen. Lejonkungen, fast med råttor. Det handlar om råttor. Råttkungen.
Vad ska jag säga, hörni? Jag är väl en bra skådespelare. Jag vill bara tacka och ta emot.
Hur många armhävningar kan du göra?
Fler än Horatio i alla fall.
Repsalens svettdoft fick käften att salivera, munlädret att kittlas. Det här var sannerligen en miljö för män.
Vad bänkar du?
Bänkar?
Ja.
Jag läser böcker. Tjejer älskar killar som läser.
Ni killar, det är viktigt att vi stretchar ordentligt nu.
Ta samling, grabbar, stå upp. Alla fina grabbar, välkomna här.
Den här samlingen av jagsvaga och outtröttliga gossar skulle alltså hjälpa mig att avslöja ett himla skriande mord.
Jag antar att alla känner till Lejonkungen.
Ja.
Ja, bra. Satt och dekonstruerade Lejonkungen här nu på förmiddagen. Till snabbkaffe, amfetamin bara. Mycket strök jag bara på en gång. Bam, 12-16 scener bara.
Hörrni, här har jag skrivit ut manus till alla.
Min version är de inte lejon. Bara så ni vet, de är människor. Eller råttor, råttmänniskor är de. Så jag har skrivit in lite gängvåld och vinster i välfärden och sånt där för att göra lite samtida. Hallå?
Vad håller ni på med då?
Och vad håller hon på med då? Ophelia, aldrig där när det behövs. Alltid där när hon inte behövs. Som en scout, fast tvärtom.
Hamlet, kan jag få min mobil?
Ja visst, ta din lilla mobil. Jag bryr mig inte om dina små röstmemo. Vi skapar stor konst här inne.
Jag borde väl inte varit så vidrig mot henne framför alla, men jag var in ett kreativt skov för guds skull. Jag körde impro med mig själv och jag sa bara ja till alla elaka impulser.
Vadå, vänta, repar ni en pjäs? Men jag vill vara med. Jag tror ni behöver mig. Jag erbjuder mig, ni behöver mitt perspektiv, min blick.
Ja, vi vill inte ha några ormar i vår repsal, bara rep. Och killar, det här verket är strikt manseparatistiskt.
Ja, separatistiskt.
Men nu jobbar jag bara med män. Har du sett Fight Club, eller? Det är den stämningen vi vill ha.
Du skämtar, magister. Du fucking driver. Shakespeare ringde och ville ha tillbaka sin kvinnosyn, hörni. Fuck it. Fuck rep. Fuck killar. Det här är ett skämt.
Ja, men jag ser ju här att vi saknar någon som spelar den porrskadade gangsterrapparen Simba. Ophelia,
ska... Nej, inte en chans. Jag spelar Simba själv. Method acting.
Okej, hörni, jag gör vad som helst för att vara med.
Hade jag varit lite smart hade jag naturligtvis gett Ofelia en roll i utbyte mot en permanent radering av inspelningarna i hennes smarta telefon. Men jag var inte smart. Jag var inte som en smart telefon. Jag var dum i huvudet, förblindad. Som en dum telefon som är dum i huvudet och förblindad.
Jo. Du, vi behöver en rekvisitör. Kan du fixa 500 bananskal och lika många ziplockpåsar med mjöl? Och clownnäsa, röd, spara kvitto.
Hamlet, sluta nu, låt henne vara.
Ska vi börja nu också?
Och sen efter en lång dag svettiga repetitioner var det äntligen dags för min hämnd, Råttkungen. Jag tror faktiskt att jag kanske pikade här. Jag låg gömd i en stor råttdräkt mitt på scenen precis bakom ridån. Jag såg ut som en otymplig maskot för något psykotiskt OS-mästerskap med blod på händerna. En trojansk råtthäst. Jag hörde hur Gertrud och Claudius intog sina reserverade platser på första parkett.
Och så fint att skolan fylls av teater igen.
Hjärtliga dagliga damer och nattliga herrar, hundar och katter, lejondrottningar och lejonkungar, pojkar, flickor och allt däremellan. Vi ger er Råttkungen, en pjäs om himmel och jord, pappor och mord. Luta er tillbaka och njut.
Det var verkligen inte den bästa pjäsen jag någonsin satt upp. Nej. Men det var det verket som förändrade världen mest.
Jag håller i en plastens skall i min hand. Det här är min älskade pappas kranium.
Det var lysande, om jag får säga det själv.
Pappas kranium, pappas kranium.
Jag, ingenjören, låg där utan att synas, som en tom symbol mitt på scenen, och jag njöt i fulla drag av kaoset.
Fast det inte täckta kranium, plast av petroleum och andra döda varor.
Tack allesammans, tack. Jättefint jobb.
Nej, det är inte slut än. Alla sitter med.
Och så fortsatte det.
Pappa.
Det var mycket, mycket starkt. Det eskalerade.
Stackars Jorik, jag känner honom. Vänta! Vem är Jorik?
Alla var allas pappa och alla dog och mördades. Vad det handlade om var ju uppenbart för de införstådda.
Min pappa!
Horatio smygfilmade. Han zoomade in mördaren Claudius panikartade ansikte.
Ja, nu måste jag ut.
Tack ska ni ha. Tack.
Gertrud och Claudius försvann så fort de gick ner.
Tack allihopa.
Sen gick jag raka vägen till mitt rum för att vänta in Horatio och den där förbannade filmen han ansvarade för. En helt onödig dokumentation skulle det visa sig. Men det tar vi sen. För först... dök det upp en viss desperat nymf att hon aldrig gav upp.
Hamlet, får jag komma in? Öppna!
Ja, kom in! Men inte ens Ofelia kunde förstöra mitt strålande humör.
Hej. Får jag sätta mig här?
Ja, det antar jag.
Jag tänkte att vi kanske bara...
Vad tyckte du om pjäsen?
Ja, den var väl bra, men som vanligt, den... handlar inte om något alls. Ja. Men bra.
Bra, eller hur? Vi svarar. Det var som att jag hade glömt vad hela poängen med pjäsen faktiskt var. Och nu bara törstade lovord. Ett Horatius dans. Det var ju otroligt. Det var ju improviserat. Alltså verkligen wow. Wow. Helt storslagen. Och grabbarna. Oh! Begåvade. Bedårande. Unga. Mm. Snygga. Förlåt, vad ville du ens?
Jag...
Varför kom du hit liksom?
Jo, jag har tänkt på en grej.
Wow, ovanligt. Jag måste skildra mitt svinaktiga beteende så osentimentalt det bara går.
Mm, i alla fall. Jag tror att jag vill säga... förlåt. Mm.
Förlåt? Vad skulle jag göra med det? Ta tillbaka henne? Ja, jag älskade henne. Det hade varit det bästa.
Alltså jag vill säga förlåt.
Ja, det här börjar bli tjatigt, ja.
Jag lägger ner mitt projekt och raderar allt jag spelat in. Hela molnet. Om du bara tar mig tillbaka.
Jag struntar i ditt projekt. Jag vill göra slut. Historien upprepar sig själv. Jag trodde att vi redan hade gjort slut. Men om inte så gör vi det nu.
Men,
nu.
Det,
ja, det nej. Jag vill inte vara tillsammans med dig längre alls. Gick inte det fram när jag förnedrade dig i repsalen? Herregud, du är som en bipolär masochistisk jojo.
Men Hamlet, hör du ens dig själv?
Du kan gå ut nu faktiskt. Jag tror inte riktigt att jag behöver dig. Och fel jag någonsin, jag klarar det här galant. Allt som behövs, unga, veneriska, virala, virila, manliga teaterelever. Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. En mening jag hittat bland mina mobilanteckningar. Jag kan inte minnas att jag har skrivit den. Eftertankens kranka blekhet. Vilken bullshit-aforism. Snarare, eftertankens kränkta feghet.
Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre. Min lilla nekros. Ah, kunde detta skammens fasta kött få dö, smälta, lösas upp i dag. Wow, och så funkar bönen. Blä, 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 blä.
Och Hamlet, han är inte så jobbig. Hamlet, han är inte, vill bara knulla hela tiden, Hamlet. Jag tycker åldersskillnaden känns lite konstig. Hamlet, du är manisk. Hamlet, du är manisk.
Tack så mycket, Hamlet. Tack.
Vad hon tackade mig för skulle jag förstå senare. Det har varit svårt att beskriva den där dagen, men nödvändigt. Total ärlighet och så vidare. Jag ska fortsätta. Jag måste bara... jag måste få något i kistan.
Du! Hej, hej! Du, kan man få en Tuborg?
Så okej. Okay. Horatio kom till slut med filmen från föreställningen. Han hade smygfilmat publikreaktionerna och det var det vackraste jag har sett. Filmen visade farbror Claudius paniska nu när han förstod pjäsens budskap. Spöket hade onekligen rätt. Claudius var mördaren och nu hade vi bevis. Den natten, oj, jag sov så skönt som bara en dåre som tagit ut en seger i förskott kan.
Hamlet, vad gör du här?
Allt är okej, mamma. Jag kan tänka mig att förlåta dig. Så här, jag hade vaknat och känt mig psykotiskt god som Moder Teresa. Och jag kände att min mamma förtjänade en sista chans. Och om hon inte fattat pjäsens sens moral så kunde jag ju visa henne filmen. Visst?
Vadå? Förlåta mig? Jag har väl knappt...
Vad tyckte du om pjäsen, mamma?
Ja, den var väldigt intensiv.
Ja, gripande, inte sant? Som frisk luft för sjuka strupar.
Det var hemskt fin dans. Ja. Men Hamlet... det här, nu är det någonting som vi måste prata om. Claudius ville att du skulle höra det från honom, men nu när du ändå är här, så du har inte hört det här ifrån mig. Men det är så att Ophelia har kommit in...
Skit i den lilla oran, va?
Men Hamlet!
Du verkar inte fatta ett skit av det vi spelade upp igår. Då får jag väl säga det rakt ut. Claudius mördade pappa. Din nya pojkvän är en mördare och jag har bevis. Här, titta på det här som vi filmade, ska du få se.
Hamlet. Hur ska jag kunna säga det här? Du har en psykos. Du befinner dig mitt i en psykos. Du är säkert full också. Men framförallt så är du manisk.
Psykos? Manisk? Istället för att inse sanningen gav hon mig en befängd diagnos. En befängd diagnos som kanske så här efterhand var rätt på sitt sätt.
Det du säger nu, det är obegripligt. Claudius är naturligtvis ingen mördare. Det är grovt förtal och du behöver hjälp.
Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek. Se så, mamma. Jag ger dig en chans. Se så. Titta på den här filmen bara. Je suis en godhetsknarkande visselblåsare.
Jag tänker inte titta på någonting. Nu går du lugnt och snällt in till Claudius. Och om du bara samarbetar så kan vi nog sköta det här snyggt och trolla bort hela den här obehagliga situationen.
Va? Vilken situation? Det är du som är obegriplig. Det är du som är obehaglig. Pappa blev mördad av sin bror. Hallå? Har du sett Lejonkungen eller? Det är precis som det. Vad fan snackar de för jävla situation? Se här på det här skyldiga anusansiktet i Janusansikte. Jag ger dig en sista chans, lilla mamma.
Gå in till Claudius nu. Det är vi som ger dig en sista chans.
Du är död för mig. Vidriga medlöpare. Så här, om jag fick resa tillbaka i tiden och skjuta bebis Hitler, då skulle jag göra det. Ingen snack. Och om jag fick resa tillbaka och träffa mig själv som ung vuxen, då skulle jag slå mig själv på käften och skrika: underskatta aldrig en nydumpad metamodern sad girl. Underskatta aldrig en tjej med 100 komprometterande ljudfiler på sin dator. Gertrud dillar någon obehaglig situation.
Slå dig ner. Det finns en handlingsplan för sånt här.
Jag fattade inte att mitt momentum höll på att smälta. Att vår lilla film vägde noll. Att jag inte skulle få chansen att visa den. Vad fan snackar
du om? Nu sätter du dig ner. Det här ser inte bra ut för din del, Hamlet. Ofelia mejlade mig i natt. Hon skriver att ni har, eller har haft, en sexuell relation. Hennes anklagelser... Jag vet inte var jag ska börja.
Hon ljuger! Eller, så här. Hon är helt jävla galen. Hon är hysterisk. Hon är troll. Du kan inte tro på ett ord jag av den lilla horan
säger.
Jag vet
inte om det här är rätt strategi, Hamlet. Till och med jag har sett att ni har en speciell kontakt.
Ja, men hon är vuxen kvinna. Det är olagligt kanske att ligga i 69 med en vuxen kvinna.
Hon är din student! Det här är mycket allvarligt. Vi kommer att behöva pausa din tjänst under den tid vi försöker att reda ut den här oredan. Du sätter inte din fot i den här byggnaden medan vi håller på.
Men jag bor ju här.
Va?
Nej, jag menar, jag undrar hur kan ni göra så här?
Du ska vara tacksam att jag inte ger dig sparken direkt.
Ursinnig stormade jag ut från Claudius kontor. Hur skulle jag nu vrida allt rätt igen? Förlåt, jag måste ta en liten paus från bikten. Jag är så fruktansvärt trött. Men fortsättningen på den här lilla sagan, slutet, alltså låt mig så att säga triggervarna redan nu. Den här historien kommer att krönas med allt möjligt hemskt. Våld och nära panelsamtal, död, terapi. Men det tar jag när jag vaknar. Vilken cliffhanger, va?
Du har lyssnat på Hamlet, en nytolkning av William Shakespeares klassiker. Manus, Elis Monteverde-Burå och Ali Alonso. Regi, Rasmus Lindberg. I rollerna, Adam Paulsson, Shima Niavarani, Albin Grenholm, Gunilla Rör och Ulf Friberg. Vignettmusik, Little Dragon. Och det här var en produktion från Sveriges Radio Drama. Följ scenen i Sveriges Radio Play och sätt på pushnotiser så missar du inte nästa släpp.
Tredje och sista delen av Hamlet hör vi samma tid om en vecka. Eller lyssna när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Sök på scenen. Och det här är ju inte första gången som vi kan höra Hamlet här i radion. Marie Wennersten har botaniserat i vårt arkiv.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Han kommer. Låt oss gömma oss, min kung.
Att vara eller inte vara, det är frågan.
Är det modigast att tåla ett vidrigt ödeshugg och pilar eller att ta till vapen mot ett hav av plågor och dräpa dem beslutsamt? Att få dö.
Att sova. Inget vidare. Och veta att ut i sömnen domnar hjärtekvalen och alla dessa tusental av marter som är köttets arvedel. Det vore en nåd att stilla bedja om att dö, att sova, sova.
en av världens mest kända monologer om möjligheten eller omöjligheten att ta sitt liv. Här framförd av först Ulf Palme 1960, sen Björn Kjellman 1995 och sist Per Oscarsson 1954. Och listan kan nu som bekant kompletteras med en ny egensinnig tolkning som SR Drama har gjort med Adam Pålsson i huvudrollen. Och varje gång världens kanske mest spelade pjäs sätts upp, samma utmaning, att lyfta orden till en akut situation här och nu, som bokstavligen handlar om liv och död, så att det inte bara blir välkänd och vacker text tömd på mening.
Vi talar alltså om Shakespeare citat.
Ja, så hur kan vi förstå den här monologen? Allan Josefsson och Alf Sjöberg pratade om det här i samband med att Sjöberg regisserade Hamlet på Radioteatern 1960 med Ulf Palme i titelrollen och Allan Josefsson som Rosenkrantz.
Vad säger du, Allan?
Ja, det är ju... Det där att vi citerar honom utan att veta att det är honom vi citerar, det är ju en... Det är väl egentligen... Ytterst få som vi gör det med, det är väl Shakespeare och Goethe och Bibeln och Havamal och några till. Där måste det väl just grunda sig på det som Alf säger, att i ursprungligen måste finnas en kraft som hela tiden skapar nya krafter. Som hela tiden...
Ja, just det. Vi vill även se det i sammanhang mellan de olika elementen inom pjäsen. Mm. Ta till exempel, du säger det här Hamlet. Ta nu till exempel att vara eller inte icke vara. Om du nu i en modern teater ska nalkas det där, vad är det första du reflekterar på? Ja, det är inte i första hand hur sitter jag nu här och tar ställning till den här monologen. Utan det är väl egentligen hur kommer den här monologen in i sitt organiska sammanhang. Och då uppställs ögonblickligen det oerhört intressanta. Att denna monolog, att vara eller icke vara, den står i ett spänningsförhållande till den där på följande monologen. Det är ett sammanband mellan dessa två som Shakespeare tydligen har haft en speciell mening och avsikt med. I att vara eller icke vara, så riktar Hamlet spetsen mot ett liv, sitt eget. Håller tillbaks kniven, alltså kastar sig ut i icke-varat, därför att han säger, jag vet ingenting om detta icke-vara. Det skrämmer mig. Vi vet ingenting där, vi är osäkra på den punkten.
Kanske också drömma. Se, där ligger knuten. Du i döden, vad drömmar i den sömnen månde komma när stoftets tunga skrud är kastat av? Det är tål att tänka på.
Så går det lite grann och så kommer nästa monolog. Han tar till dolken igen. Riktar den mot nästa liv. Håller tillbaka dolken och säger, jag sticker icke till därför att jag vet att gör jag detta skickar jag den här människan in i saligheten.
Det är kungen när han mördar honom, ja.
Alltså där står två diskussioner från Hamlet om rättigheten att sticka till med denna dolk. Med och hålls tillbaka bägge gångerna med två fullständigt diametralt skilda motivationer, va? Mm.
Hjälp, änglar. Passade sig just. Nu ber han. Nu vill jag göra. Och så blir han salig. Är jag väl hämnad då? Tyst. Låt mig tänka. En skurk har mördat fader min. Och jag, min faders enda son, den skurken sänder till himmel. Men det är tack och lön. Och inte hämnd. Nej. Tillbaka svärd.
Detta med andra ord gör att publiken som nyss har övertygats om, ja, Hamlet har rätt, jag kan icke ta till vapen emot ett liv, därför jag vet ingenting om det kommande. Och då i nästa ögonblick hör honom med precis lika stark övertygelse säga: jag kan inte ta till vapen mot detta liv, därför jag skickar det upp till en himmel som existerar och som finns där. Och den publiken måste ju känna dialektiken i det här, alltså. Spänningsförhållandet i att en människa i ena ögonblicket kan diametralt motsäga sig själv. Då är vi framme i den konflikten som är väsentligt för Hamlet, nämligen hans konflikt med sig själv, hans schizofreni, hans kluvenhet. Och den här uppställningen utav två diametralt motsatta monologer, det blir för oss moderna människor en adekvat bild av vår egen kluvenhet, av vår egen moderna situation. Och där hittar vi nu någonting som är intressantare, tycker vi, än att bara sitta och bena i att vara monologen. Mm. Det är själva entiteten, själva helheten. Mm. Den här dialektiken mellan två skilda tillstånd som för den moderna teatern är intressantare än petandet i den enskilda detaljen. Mm.
Så långt Alf Sjöberg. Och jag ska säga också att hela hans uppsättning av Hamlet, 2,5 timme lång och fin som snus, finns att lyssna på om ni söker på dramaklassiker. Och vi avslutar med en anekdot berättad av en av Radioteaterns tidigare chefer och regissörer, Åsa Meldahl.
Alltså när jag hör den här monologen så tänker jag alltid på en sån här sufflöshistoria. Teatern är full av sufflörhistorier. Den här historien handlar om skådespelaren som spelar Hamlet och som ständigt blir avbruten, precis som han har sagt, att vara eller inte vara. Och där uppstår alltid en paus. Så en föreställning, när den här pausen uppstår, han säger, han stöter ner svärdet, han säger att vara eller inte vara. Och gör den här pausen. Då viskar sufflören: det är frågan. Och då svarar skådespelaren argt: jag vet det.
Och fler dramaklassiker finns i vår app Sveriges Radio Play.
Trump har ju gått fram hårt i världspolitiken på sistone. Hur många luckor finns det för Kina att utnyttja här, Moa Kärnstrand?
Ja, men det finns ju som en hel god schweizerost full av luckor för Peking nu.
En god ost. Hur smakar det där, Hanna Sahlberg?
Ja, i Peking så smakar den ju gott just nu.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Om knappt 9 minuter blir det ekonyheter här i P1. Men först ett naturreportage signerat Lisa Henkov.
En blåvinge här.
Ja, det är tosteblåvinge.
Tosteblåvinge.
Ja, vad fint. Vad bra. Härligt. Då är våren på gång.
Det är den 6 maj 2022.
Här ser man, här har det liksom stått vatten. Och så till ganska nyss och torkat ut nu då. Nu har vi bara en liten pöl här vi ska ta oss över. Det kommer vi klara.
Den skarpa vårsolen skär nästan svartvita konturer i grånade tuvor av fjolårsgräs. Biologen Magnus Martinsson från Länsstyrelsen på Gotland kliver raskt fram. Ett plötsligt solblänk avslöjar vattenspeglar. För här springer vatten fram, hejdas av en gammal strandvall och bildar Gotlands största rikkärr, Heinum Kallgate.
Här har vi en bäck.
Här har vi en bäck, säger du. Och då ja, är det ju så att man ser inte att den kommer någonstans ifrån, liksom, utan plötsligt blir det en bäck.
Vi står alltså i ett källflöde här. Så här strömmar alltså mark. Ur marken så strömmar grundvatten här. Så här rinner alltså grundvattnet upp i dagen i den här sluttningen och bildar då en liten bäck som slingrar sig ut i den här stora våtmarken då, Heinum Kallgate. Och i den här källan då så är det alltså ett kallt källvatten som dessutom då är övermättat på kalk. Så att här ställer sig koldioxidhalten i det här utspringande vattnet in efter koldioxidhalten i atmosfären. Och i och med den processen då så fälls kalk ut i miljön här. Och då finns det då cyanobakterier, eller som man sa förr i tiden då blågröna alger, som tar hand om det här övermättade kalken och bildar olika livsformer. Och en sånt exempel på en livsform då, det är blodkulan, som är känd från Gotland då i flera av de här kalkrika källorna då i våra källmyrar.
Alltså blodkula, det låter ju ändå lite speciellt.
Ja,
det... ska jag leta efter en kula som ser blodig ut?
Ja, alltså den är ju lite... Ofta så hittar man den på stenar och grenar här i bäckbottnen då, och den ser ut som små kulor eller vårtlika bildningar som bildar ganska hårda då filament, radiärt utstickande filament då på...
Alltså ja. Nu blev det två svåra ord, ja. Radiärt och filament.
Ja,
och,
det alltså är då... ju...
De växer helt enkelt utifrån en liten knopp liksom, längst in.
Och sen så blir det en större och större
rund
kula, kan man säga.
Ja.
På till exempel en sten då.
Ja.
Och där lever då den här blodkulan. Och för att den ska trivas och må bra så ska det finnas en kontinuerlig tillgång egentligen på vatten då, som har ett övermättat innehåll på kalk. Och det är ganska få sådana platser som finns i naturen, och ofta på väldigt då specifika platser just invid sådana här källflöden då, kalkrika källflöden.
Ska vi se om vi hittar den?
Ja.
Oj. Det är inte så lätt att röra sig här faktiskt.
Det är ju en Veronica här som kommer upp också.
Jaha.
En
blå blomma.
Ja, en blå blomma. Och det här är en dyveronica då. Som kommer. Och vi har även då
en
lite ovanligare dikesveronikan finns här också. Det är mest bladen så länge. Och här har vi då en annan livsform som trivs i den här miljön med kalkrikt vatten, och det är då kransalger. Om du känner på den här så kan du känna att den är helt krispig liksom.
Oj, oj, oj.
Så att hela växten är kalk, kan man säga.
Den känns mer som nästan en korall eller någonting i strukturen.
Ja, lite grön, grenig, och lever också i miljöer som har ofta då ett övermättat innehåll på kalk. Så den trivs bra här i den här kalkrika källflödet här.
Hur stora blir de där kulorna?
Alltså de kan bli... flera centimeter faktiskt. Men ofta ser man väl som kanske är ungefär en centimeter stora vårtor ungefär.
Ja, trots att det är tidigt på säsongen hittar Magnus Martinsson en massa exklusiva arter.
Och du vet, titta, här har vi ju källnåte.
Vad sa du nu?
Jävlar, vänta. Den finns bara alltså, i kalkrika källflöden på Gotland i hela Sverige.
Vad sa du att det var? Det
är några källnåte, den här.
Det är några små blad som liksom flödar med strömmen där.
Precis, och här ska vi kika lite på den. För den här då vill ha en väldigt speciell typ av livsmiljö. Riktigt rena vattnen med grundvatten som strömmar upp i dagen då i bäckar och källflöden kring våra källmyrar på Gotland då. Finns ingen annanstans i Sverige. Mm. Det är ganska många arter här. Vi har ju en annan väldigt trevlig art här som heter kärrsälting, som också trivs i rikkärr. Och här har vi ju då en annan lilja här som heter kärrliljan. Den finns också bara i på Gotland i Sverige.
En vinterståndare är det ju. En vinterståndare. Man ser liljebladen där nere.
Precis, man ser bladen här. Och de är helt platta. De ser ut nästan som de har suttit i en bok och blivit... Ofta är ju liljer har ju ganska platta blad som sitter helt... Det. Och hela tuvan här är ju då axsag här.
Så nu bara pratar du och allting är så här superspeciellt.
Ja, det här är...
Och då har
är...
vi ändå inte hittat blodkulan.
Nej, precis.
Nej, det blev ingen blodkula den här gången. Men Magnus Martinssons kärlek till den här naturtypen går inte att ta miste på.
Så du förstår, alltså den här miljön... Alltså jag går igång på den här miljön jättemycket. För jag har ju då haft den här jättestora förmånen att få inventera alla våra våtmarker på Gotland. Och just de här källmiljöerna är så enormt. Här har du en annan häftig art. Här är kamtuffmossan. Den är jätteexklusiv. Alltså det är bara i de här källflödena. Så den kan bli som en nästan inkrusterad med kalklager.
Oj.
Efter några år då. Det är ganska fantastiskt.
Och reporter på Gotland var Naturmorgons Lisa Henkov.
Här är Ekot kvart i fem. Lastfartyg som gick på grund utanför Landskrona varnades innan, men girade inte. Hamas väntas svara idag på förslaget om vapenvila i Gaza. Mycket debatt om migrationspolitiken på Socialdemokraternas kongress och regeringskritik mot skillnader mellan kommunernas avgifter och handläggningstider för gårdsförsäljning av alkohol. I studion Katarina Boive. Ja, lastfartyget Merska som gick på grund väster om Landskrona i förmiddags varnades strax före grundstötningen men girade inte. Marco Svantesson är chef för Sound VTS som övervakar trafiken i Öresund.
Nej, men fartyget då, Merska, kom sydgående och tar den östra sidan om Ven. Sen så girar de inte styrbord som sig bör när man kommer till det.
Deras system larmade om att Merska inte hade ändrat kurs som hon borde utan istället var på väg mot grundet som finns utmärkt på sjökortet.
Och operatören tar tag i radion och kallar upp fartyget omgående och varnar för att fartyget är på väg mot grundvatten och uppmanar den till att gira. Men de hann inte gira tid så de gick på den här grundklacken då.
Enligt Marco Svantesson så är det komplext att navigera i Öresund med små marginaler på vissa ställen där det snabbt kan bli grunt. Varje år avvärjer VTS Sound ungefär 20 liknande händelser. Varningen från operatören kom bara en eller två minuter före grundstötningen enligt honom. Och det är osäkert om olyckan hade kunnat undvikas om Merska hade girat då.
Det är små marginaler och jag vet inte hur fartyget responderar eller hur snabba de är på att gira eller sådär. Så att det, ja.
Kustbevakningen är ombord på Merska nu på lördagen och utreder olyckan. Ingen skadades och det finns inga uppgifter om oljeläckage från fartyget som är flaggat i Panama och som var på väg till Vysotsk i Ryssland utan last.
Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Så gäller det Gaza. Idag väntas Hamas svara på USAs förslag om vapenvila. Och nu har vi med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadrous som befinner sig i Israel i Haifa vid en demonstration mot kriget. Och alldeles nyss så hörde vi och nu hör vi ljud därifrån. Samar, vi ska höra här nu. Det är lite skakig förbindelse till Samar i Haifa. Jag vet inte om du hör mig nu. Samar, vad är det som talar för och emot att Hamas accepterar det här förslaget om vapenvila?
Ja, det som svarar med ett ja, det är att de utsätter den militära pressen som Israel utsätter dem för.
Ja, det är Samar
och andra ledarskikt.
Samma, det är en väldigt skakig förbindelse till dig. Det är väldigt mycket dropouts här, vilket innebär att vi knappt hör vad du säger. Vi ser om vi kan få till en mer stabil förbindelse och så går vi vidare i sändningen så länge. Socialdemokraterna har på sin kongress beslutat om en ny migrations- och integrationspolitik efter en lång debatt idag. Ansvarig är riksdagsledamoten Lawen Redar.
Den bygger på fyra pelare. Stram migrationspolitik, en aktiv språkpolitik. Ingen människa ska befinna sig i arbetslöshet och för det fjärde, Sverige ska inte ha några utsatta områden.
Målet är alltså att få bort de utsatta områdena och ett sätt att åstadkomma det enligt Socialdemokraterna är att allmännyttan ökar kraven på de som ska flytta in. Det för att minska antalet personer med försörjningsstöd. Partiet ser också framför sig överenskommelser mellan staten, kommuner och andra aktörer för att utveckla de här områdena. Men debatten idag var tidvis känslosam där flera talare menade att de inte kunde känna igen sig i partistyrelsens ursprungliga sätt att formulera sig i integrations- och migrationspolitiken. En av kritikerna var Sara Kukasalam, ordförande i Tro och Solidaritet. Men hon tycker att den framförhandlade slutprodukten ändå blev bättre.
Riktlinjerna har tillförts mer positiva skrivningar om invandringen och mångfaldens betydelse för Sverige.
Hon är nöjd med att bland annat ha fått in att kommunernas etableringstid ska öka från 2 till 3 år. Och att partiet vill ta bort förstahandsrätten för bostadsrättsföreningar att köpa ett hyreshus. Det gynnar integrationen, menar Sara Kukasalam.
Det här skulle till exempel kunna bidra till att förhindra ombildningar av hyreshus till bostadsrätter i välbärgade områden som Råsunda i min hemkommun Solna. Där det är viktigt för mig att stadsdelen fortsatt har en blandad upplåtelseform.
Reporter Katarina Helmersson. Och med nu från kongressen vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, migrationspolitiken har ju vållat mycket debatt som vi hörde här. Men hur stor är egentligen oenigheten?
Ja, partiledningen har ju då tvingats mjuka upp en del av sina skrivningar i den här frågan. Och även om många var uppe i talarstolen och kritiserade de hårdare tongångarna så fick partiledningen starkt stöd i slutändan för skärpningarna. Det här är ju en av partiledningens absoluta hjärtefrågor nu. Man har gjort klart att det är en stramare migrations- och integrationspolitik som nu ska gälla. Och då går det knappast att utmana mer än så här.
Nu går ju kongressen mot sitt slut. Hur skulle du sammanfatta intrycken?
Ja, Magdalena Andersson, hon hävdar att partiet nu är rakare, mer handlingskraftigt, har stakat ut en ny riktning. Det där kanske mest är kommunikationsretorik egentligen, men man får ändå konstatera att det har fattats en del beslut som förändrar politiken. Det blir hårdare kritik av marknadslösningar, särskilt inom välfärden. Det blir en mer expansiv ekonomisk politik där man ska kunna låna till mer än bara försvaret till exempel. Och så då detta som vållade mest debatt, den hårdare kriminalmigrationen och integrationspolitiken.
Det här är ju politik som Socialdemokraterna nu ska gå till val på, och om den blir verklighet, hur kommer det att märkas för vanligt folk?
Ja, det har ju fattats en hel del konkreta beslut. Man vill skrota karensavdraget i sjukförsäkringen. Man vill pressa fram en arbetstidsförkortning. Man vill göra tandvården billigare. Kollektivtrafik ska delvis bli gratis för unga. Dessutom ska då vinstdrivande friskolor förbjudas. Valfriheten ska begränsas i hela välfärden. För att ta några exempel. Men det är ju väldigt långt från kongressbeslut till förverkligande. Allt kommer kanske inte att prioriteras av partiledningen om vänstersidan vinner valet. Och dessutom måste ju allting i så fall förhandlas med samarbetspartier. Och där kommer mycket av det här stöta på patrull. Så att det är högst oklart vad som blir av. Och sådan är ju demokratin helt enkelt.
Socialdemokraterna, de möblerar ju också om i sitt verkställande utskott. Hur och varför?
Ja, precis. Verkställande utskottet är ju partiets maktnav, den absoluta toppen. Och där tar nu den rättspolitiska talespersonen Teresa Carvalho plats. Det gör även Göteborgs kommunalråd Jonas Attenius och tidigare ministern Anna-Karin Säterberg också. Och det handlar framförallt om att man vill förnya laget, men det är också en markering kan man ju säga om vilka som är betrodda. Och några partiveteraner, Morgan Johansson och Ardalan Shekarabi, flyttas ner ett snäpp. De är kvar i verkställande utskottet, men nu som ersättare.
Det säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och då gör vi ett nytt försök med vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros som befinner sig i Israel i Haifa vid en demonstration mot kriget. Och det handlar ju naturligtvis om Gaza. Samar, vad är det som talar för och emot att Hamas accepterar förslaget om vapenvila idag?
Ja, det som talar för att Hamas svarar med ja, det är att Hamas utsätts för press. Både den militära pressen som Israel utsätter dem för, där Israel har dödat många inom Hamas första och andra ledarskikt. Samtidigt som den folkliga pressen ökar mot dem. Folk i Gaza har nu förlorat allt och uttrycker öppet sitt motstånd mot Hamas och beskyller Hamas för att starta ett krig de inte kunde få slut på. Och det som talar emot det är att Hamas accepterar det är att Hamas det här förslaget ger inga garantier för ett slut på kriget. Israel kan få tillbaka gisslan och fortsätta kriget mot Gaza precis som de gjorde när de bröt vapenvilan i mars.
Du har ju varit i kontakt med FN. Vad säger de om det humanitära läget nu när begränsad hjälp kommer in?
Ja, jag var i kontakt med OCHA, FNs humanitära samordningsorgan, som beskriver Gaza som en anarki. Ett område där det råder total kaos. Utöver att Israel tillåter en bråkdel av den nödhjälp som behövs i Gaza liksom komma in, så har en del av lastbilarna liksom plundrats både av hungriga människor men också av kriminella gäng. Och FN anklagar Israel för att liksom på något sätt tillåta de här kriminella gängen plundra lastbilarna, för det här sker i militära områden, sa Ochas talesperson, som Israel har full kontroll över. Och när Hamas civil liksom, polis försöker stoppa dem, så blir de själva liksom attackerade med israeliska drönare. Och Israel anklagar Hamas för att polisen skulle plundra lastbilarna. Något som FN menar att Israel har inte liksom lagt några belägg på. Men FN är väldigt kritiska mot att Hamas använder sig av fysisk våld mot hungriga civila som försöker få tag i nödhjälpen.
Idag, du är ju på en demonstration mot kriget idag, och det är flera demonstrationer som väntas idag mot kriget i Israel. Hur ser pressen ut på den israeliska regeringen?
Ja, den är stor, särskilt från anhöriga till gisslan och rörelsen som stöttar dem. Men det är många som menar att den riktiga pressen, och som kan vara avgörande och göra verkligen skillnad, den finns i Vita huset. Trump, bara Trump kan få slut på kriget och se till att gisslan friges, säger många här i Israel.
Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros, alltså på plats i Haifa i Israel. Imorgon går Polen till presidentval, och i opinionen är det rekordjämnt. Mindre än 1 procentenhet skiljer de båda kandidaterna i slutspurten.
I think I will decide in last moment.
Jag kommer nog bestämma mig först i sista minuten, säger Janusz, som sitter och väntar på en buss i centrum av Warszawa. Imorgon är det dags för ännu en rond i den kamp om Polens framtid som pågår till årtionden mellan mer eller mindre samma motståndare. Den här gången är det Warszawas EU-vänlige liberala borgmästare Rafał Trzaskowski, kandidat för regeringskoalitionen under Donald Tusk, som står i den ena ringhörnen. Han kommer få Warszawabon Jolantas röst.
Dla mnie jest superfacet, dużo robi dla Warszawy.
Han är en superkille som gjort mycket för stan. Trzaskowskis motståndare är historikern Karol Nawrocki, som stöttas av både Donald Trump och det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa. Valet är extremt viktigt för premiärminister Donald Tusks förmåga att styra landet. Presidenten har veto rätt och kan stoppa reformer som regeringen vill införa. En negativt inställd president kan försvaga Tusks ställning kraftigt. Och det ryktas här i Polen att det till och med skulle kunna innebära nyval. David Rasmusson, Warszawa.
Så Sverige igen. Imorgon blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Nu riktar socialminister Jakob Forssmed kritik mot flera kommuner. Han anser att handläggningstiderna riskerar att bli allt för långa och avgifterna i många fall för höga i samband med tillståndsansökningarna.
Vi får signaler nu att avgifterna varierar från 3 000 kronor för ett tillstånd upp till 20 000 kronor. En sån stor skillnad är inte rimligt. Det här är rätt standardiserade uppgifter där vi har varit tydliga med vad som gäller för att vi inte ska ha stora kommunala variationer. Och handläggningstiden bör man klara på någon eller några veckor. Inte att inte de här tillverkarna ska kunna få besked under den här säsongen. Det tycker inte jag duger.
Från och med imorgon blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Men avgiftsskillnader mellan vad kommunerna väntas ta ut för handläggning av en ansökan om gårdsförsäljning, de är extrema, anser Jakob Forssmed. Kommunerna har haft gott om tid på sig att förbereda sig på ett bättre sätt, säger han.
Det här har varit känt nu ett år att den här reformen kommer införas, och här tycker jag faktiskt att flera kommuner nu bör se över om man inte kan snabba upp de här processerna och se över om avgifterna är rimliga.
Det sa socialminister Jakob Forssmed, och reporter var Anders Wennersten. Och så tittar vi på hur vädret blir imorgon. Dagen inleds med soligt väder i stort sett i hela landet. Men under dagen drar ett regnväder lokalt med åska in västerifrån. Till kvällen berör regnet stora delar av landet. I samband med åska är det risk för kraftiga skurar och byig vind. Temperatur i söder mellan 15 och 20 grader eller lite drygt 20 grader längs ostkusten. I Norrland mellan 10 och 15 grader lägre längst i norr. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 5, lördag eftermiddag, och tid för Lundströms bokradio. De senaste 2 veckorna har det varit bokcirkel med Marie Göransson och Olof Wretling. Och nu dags för sista träffen om romanen Styr din plog över de dödas ben.
Ja, men jag har ingen som har kommit med någon bulle, det tycker jag var svagt.
Nej, det är tydligen det här.
Ja, och inget vatten heller.
men hur ja, ska vi ta en sån här, hur känns det att sitta här idag? Det är ju lite final, lite målgångsstämning.
Alltså det är ju en speciell läsupplevelse så där, för att vi har ju att göra med ett litet Jönssonliganslut. Det går ju väldigt bra för vår huvudperson.
Mm. Jag säger så här, att den här sista delen som vi nu ska prata om idag, den är tillsammans med det andra, om jag plockar ihop alltihop, så är det liksom som en fickbok, en kalender i mänskligt beteende. Ja. För här finns det många punchlines, den fick många saker att tänka på. Som man kan lära sig att bli, tycker jag, en bättre människa helt enkelt. Vilket jag betvivlar att Olof och jag kan bli. För vi är redan så fantastiska som vi är. Men det finns ett och annat att lära sig, tycker jag.
Nu måste vi landa, nu måste vi börja om.
Det känns alltid sorgligt att sluta de här sammanträdena som vi har. För vi har ju haft det så väldigt kul ihop och hjälp varann, även om det har varit lite jobbigt ibland. För det är det ju, det är svårt. Nej, jag har ju choklad, jag behöver ingen bulle nu.
Har du fått en bulle?
Ja, jag har fått en chokladbit på direktionen.
Toppen. Ja, nu måste vi landa.
Ja,
vi är uppspelta. Nu ska vi ta oss an den tredje tunga delen.
Jag tycker egentligen nästan bäst om den här sista delen. Därför där får jag liksom fatt i henne lite grann. Vad är det Olga vill?
Mm. Hörrni, nu har vi som redan startat. Och det är ganska kul egentligen. Ja. Men jag känner ändå att stunden kräver att jag säger... Bästa lyssnare, välkomna! I 3 veckor har vi levt med en och samma bok. Styr din plog över de dödas ben av den polska Nobelpristagaren Olga Tokarczuk. Välkomna allihop till sista träffen för bokcirkeln. Det är målgång idag. Berätta här, vem är det som talar? Hur känns det att sitta här idag?
Det är Marie Göransson som talar. Och vi ska prata sista delen som jag... På något konstigt sätt tycker nästan det var den roligaste att läsa, för att den innehåller så många goda tips ifrån Olga, vår författarinna, om hur man ska vara som människa, hur man skulle kunna leva som människa och vad man ska tänka på hennes rättspatos. Det finns ju några fantastiska scener där. En som jag vet att Olof och jag kommer att slåss om, det är den i kyrkan. Men det finns andra också. Men det känns samtidigt så... Ja, den planar ut på något sätt. Det blir kanske inte det slut som man hade kanske velat ha, va? Mm. Jag vet inte, men Vad säger du, Olof? Jag tror att du...
Ja, det är Olof Retling som talar här. Ja. Och det är...
Vad gör du till vardags?
Jag är komiker, skådespelare och manusförfattare. Jag är komiker, skådespelare och manusförfattare.
Ja, det har vi
förstått. Det sista var verkligen svårt att förstå.
Ja. Ja. Manusförfattare.
Mm. Mm.
Ja,
hur känns det att sitta här just idag?
Ja, det känns lite tråkigt och nu förstår jag varför. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om att göra det här med er.
Mm.
Sådär. Jag tycker det känns lite tråkigt att vi inte ska ses på tag.
För ja, men jag med.
Det är alltid väldigt roligt att spela in och diskutera de här böckerna. Så jag ska försöka njuta av att få hänga med er.
Mm. Nå, inte ska man gråta innan festen ens har börjat, kan man ju också tycka. Så men, tre årtal först här nu, hörni. Boken är från 2009. Olga Tokarczuk är född 1962 och hon tilldelades Nobelpriset 2018. I bokcirkeln i Lundströms bokradio är vi på upploppet i denna udda kriminalhistoria med olösta mord i polsk glesbygd. Här i pocketen som vi läser har hunnit bli sommar. Gräset växer så det knakar och landskapet får med solens hjälp ett djup som får ögonen att tåras på vår huvudperson, Janina Dorsejko. En kvinna i 60-70-årsåldern som bor i en liten by i sydvästra Polen där vid det här laget både polischefen och rävfarmens ägare hittats döda och en mördare går lös i trakten. Även en av de få grannar hon haft, Storfot, är funnen död med ett tjuvjagat tillagat rådjur i köket och ett rådjursben som olyckligt fastnat i halsen på honom under hans allra sista middag. Vår kvinna Dorsejko hävdar att det är djuren som hämnats. Det är djuren som har tagit kål på de här männen. De som ägnat sig åt otillåten jakt och slakt av vilda fåglar och djur. En varm oväderstad dyker hennes granne Tröger upp. Han vill ha hjälp med en kostym till midsommarbalen i trakten. Organiserad av svampplockarföreningen Karl Johan Svampen där han är kassör. Och när hon hänger med på det här mötet på svampföreningen uppstår en diskussion om hur man ska ordna det här midsommarfirandet. Den här balen som ska äga rum i jakthuset alldeles i närheten av rävfarmen där rävfarmens ägare hittats mördad. Hur ska man få till feststämningen så nära en mordplats? Och hur ska man göra med det faktum att rökning är förbjuden inomhus och alkoholtillståndet inte gäller utomhus? Men då slår mötesordföranden, han som bara suttit i parlamentet en enda mandatsperiod, men för alltid kallas ministern. Han slår klubban i bordet. Ordning! Nu är det er tur. Hur beskrivs den här ministern? För vi kommer in här lite grann i bygden där ministern har en ledande roll.
Ja, han är som jord för att vara ledare, skriver Olga.
Det är det enda han kan.
Ja, han är en korpulent. Men hon tycker han är ganska snygg. Jag förstår inte hur hon kan tycka det. Men hon säger det i alla fall. Han ser ganska bra ut. Och han har power.
Här kommer vi in i ett väldigt spännande... Som nästan är... Hon börjar liksom... Han pratar ju på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Ja. Och hon börjar också göra... Det var som Marie sa här i början av vår inspelning där. Liksom att det är som en liten handbok i mänskligt betraktande. För här... åker ju då Olga in i och börjar liksom beskriva människor i de här små orden man lägger till när man pratar. Ja, det finns en herr lär, herr allmänt, fru förmodligen, herr jävla, fröken varför inte, herr som om. Ministern var herr intressant.
Han säger alltid det, han lägger alltid till det.
Underbart.
Vad har vi för ord idag som folk säger?
Vad säger ni? Har ni någonting som ni alltid säger?
Ja, jag vet inte. Jag har försökt att rannsaka mig själv. Men, eller hur, det är eller hur? Sånt där ord. Mm. Som man säger för att man ska vara lite kompis med varandra. Eller verka lite mjuk och mänsklig. Eller hur?
Men det är, de där små orden är som små virus. Man kan komma på sig själv. Mm. Man kan åka in i det där. Man utfyllnadsorden sådär. Kittet i meningar. Och han, ministern, han klämmer ju in hela tiden. Intressant.
Ja, intressant, ja.
Väldigt maktklokt. Eller så här,
ja, därför att man vinner ju människor. Ja. Det är intressant. Intressant. Man drar in andra människor i sitt tyckande. Mm. Men hon säger också, Olga, det är roligt, att hon menar att de som säger det här, intressant, att det är människor. Använder man ordet sant och ljuger man konstant.
Ja,
precis. Det är också roligt. Mm.
Ja, de kommer i alla fall hem väldigt trötta efter den här föreningen Carl Johan Svampens möte. Det kanske tröttar de här återkommande, inte sant, för Janina Dorsik och Tröger. Men Janina, hon övervinner sin trötthet och skriver ännu ett brev till polisen och hävdar att det måste vara djur som ligger bakom de här ännu olösta morden i trakten. Mm. För det finns rådjursspår i mängder runt åden. Och det är enligt henne fullt möjligt att rådjuren själva har tagit lagen i egna händer eller klövar för att skipa rättvisa och hämnats på den här tjuvjakten som alla de här döda männen ägnat sig åt. Men när hon ska posta det här brevet då stöter de på tandläkaren i byn. Mm. Vad håller han på med?
Om det här blir film, då ska jag spela tandläkaren. Jag älskar honom. Han åker runt och är småpackad hela tiden och drar ut tänderna på folk. Och så har han inte råd. Han tar ju taxi när han är packad. Så alla pengar som går åt att dra ut tänder i käften på folk, det går ut på att åka taxi.
Väldigt bra roll.
Vevar ner rutan.